Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Vad sa du, sa du. Ämnet är alkohol. Dagens gäst heter Anna Sjöström och är expert inom ämnet alkohol. Anna, välkommen.
Tack så mycket.
Du föreläser och håller utbildningar också.
Ja, alltså det är väl framförallt det jag gör egentligen. Jag har ett företag som heter Promilletanten.
Alltså, stopp. Vad sa du, sa du? Det är det här jag tycker är helt fantastiskt. Jag vart ju faktiskt tipsad utav en kund.
Vad roligt.
Ja, hon sa så här, du måste ha med Promilletanten. Mm. Vad sa du, sa du? Promilletanten är det bästa namnet ever.
Ja, men det är faktiskt ett jättebra företagsnamn. Folk brukar liksom stanna upp och säga, vad sa du?
Ja.
Promilletanten, okej. Okay. Är du för eller är du emot? Mm. Ja, alltså både och är ju grejen. Alltså, jag är ju själv alkoholkonsument. Jag dricker alkohol. Och brinner för att hjälpa människor att förebygga problem. Så att jag är inte så himla intresserad av, eller jag är involverad i behandling också. Men det jag verkligen brinner för, det är ju liksom att hjälpa människor att förstå att man behöver ju inte dricka hur mycket som helst. Man kan ju dricka på ett sätt som gör att man inte får problem.
Ja.
Och det budskapet har jag lite olika forum. Jag skriver böcker, jag föreläser, jag utbildar. Men sen coachar jag också, så jag träffar ju enskilda människor med alkoholproblem.
Mm. Kan man få tag i dina böcker på din hemsida?
Det kan man, och man kan också få tag på dem på Adlibris och Bokus och sådär. Så att de är väldigt lätta att få tag på om man vill köpa dem.
Ja. Gud vad underbart. Mm. Det är ju kanske så här, det är ju ett litet känsligt ämne, men idag kan man ju faktiskt klicka sig hem dem.
Ja,
när som helst och hur som helst, och ingen behöver veta någonting om man nu skäms över det.
Nej, de finns ju som e-böcker också, vilket gör att man inte behöver sitta med själva boken i näven om man inte vill göra det.
Det är fantastiskt. Mm. Ja. Vart ser man konsumtionen som mest? Vet man på ett ungefär? För jag menar, det är ändå många som går i AA-möten och liknande.
Nej, men vi vet väldigt, väldigt mycket i Sverige. Och det är för att vi har extremt bra forskare och vi har följt alkoholutvecklingen under många, många år.
Mm.
Så vad man generellt sett skulle kunna säga är att ungdomarna idag, de dricker på historiskt låga nivåer. Alltså jag är 50.
Mm.
När jag var tonåring och gick på gymnasiet så drack ju vi mycket alkohol.
Mm.
Dagens tonåringar gör inte det. De dricker, det har aldrig varit så lite drickande bland ungdomar sedan man började mäta på 70-talet. Så de som dricker mest, det är människor i medelåldern. Alltså det är 40-50-åringar. Och sen ser vi en ökning bland pensionärer. Och det kan man ju ibland se såna enorma flashiga nyheter, så här, wow, nu har liksom konsumtionen ökat bland pensionärer, så blir man alldeles upprörd över det, men då ska man ju veta att det är en ökning från en väldigt låg nivå. Men det är en ökning.
Mm. Kan man se, för jag är lite nyfiken på det här just bara med tanke på att jag själv kommer från en liten stad.
Mm.
Kan man se skillnaden på storstäder och småstäder?
Det är en jättebra fråga, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. Sen har väl, kan väl alkoholkulturen se olika ut? Alltså jag har ju bland annat jobbat i Försvarsmakten under många år med de här frågorna och rest liksom land och rike runt. Och det finns ju någon slags grundkultur när det gäller alkoholen i Sverige. Och sen så finns det ju såklart regionala variationer beroende på var man bor. Men jag tror att vårt sätt att dricka, alltså det kommer ju från det här vikingadrickandet. Jag brukar säga att vi bor i norra spritbältet.
Ja.
Alltså historiskt och kulturellt så har vi supit.
Ja.
Och vi har supit på helgerna och vi har druckit för att bli fulla. Det är liksom så det har sett ut. Men det vi har lärt oss sen 90-talet när vi gick med i EU, det är att vi har också blivit kontinentala drickare. Så att idag dricker vi ju också som man dricker ner på kontinenten. Så att tittar man på statistiken på vad det är vi dricker i Sverige, så är det ju vin som ligger på första plats. Mm. Så det är det vanligaste drycken nu. Men alltså det är ju en skiftning i alkoholkultur. Mm. Sen dricker vi ju mindre också, kan man säga. Alltså det kom ut en rapport precis från CAN som visar att alkoholkonsumtionen har gått ner med ungefär 25% sen vi gick med i EU. Mm.
Det är ju ändå positivt.
Det är jättepositivt. Ja. Och det går liksom hand i hand med en trend som handlar om att vi vill ta hand om våran fysik och vi tänker på hälsa. Och, så det finns ju många skäl, tror jag, till att konsumtionen går ner. Mm. Och sen finns det en liten grupp som liksom, de dricker mycket oavsett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då går vi direkt in på vilka problem som alkoholen tar med sig. Vad kan man svara på det, va?
Jag tycker det är viktigt att använda ordet kan. Mm. Alltså kan ta med sig. För att 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker. Och ungefär 1 miljon människor dricker för mycket. Mm. De allra flesta som dricker för mycket vet inte ens om att de gör det. Så om de får då liksom hälsoproblem, så kommer de förmodligen inte att koppla ihop det med sin alkoholkonsumtion. Men alltså, det som är med alkoholproblem är ju att det är, jag brukar jämföra det med en, alltså att tänk att du står längst upp i en slalombacke och det är tidig morgon, under natten så har det liksom snöat jättemycket, så du har kommit massa kramsnö, och så formar du en boll, du liksom gör en snöboll med händerna och sen så puttar du den här bollen ner för backen. Och i början så kommer du bli tvungen att putta på, för att den är så himla liten, den här bollen, och det är tjock snö och sådär. Men efter ett tag så kommer den få en egen tyngd och den kommer börja rulla ner för backen. Och ju större den blir och desto tyngre den blir, desto snabbare kommer den att rulla. Och den kommer också börja dra med sig liksom löv och pinnar och stenar och skit som ligger i backen. Och ju längre ner i backen, desto snabbare går det och ju mer problem blir det. Och till slut, om man inte gör någonting, så kommer ju den här jättestora snöbollen liksom krascha in i sargen längst ner i slalombacken. Och i den här liknelsen kan man säga så är alkoholkonsumtionen, det är den här snöbollen. Och ju mer jag dricker och ju oftare jag dricker, desto snabbare rullar den här bollen. Mm. Och det, i den här liknelsen så är också problemen som kan komma, det är de här stickorna och löven och stenarna. Så ju längre du håller på och ju mer du håller på, desto mer sannolikt är det att du får problem. Men det är inte absolut säkert. Därför att huruvida du får alkoholproblem eller inte, det har alltid att göra med hur mycket du dricker och hur ofta du gör det. Mm. Och det smyger igång. Så där liksom längst upp i backen där, så kommer du inte märka det. Alltså du kanske har lite baksmällor, det kanske mest är så här pinsamma grejer som händer. Du vaknar i en säng med någon som du inte vet vem det är. Du kommer inte ihåg vad som hände igår kväll. Eller du sa någonting som du som dagen därpå, så fan varför sa jag det?
Ja.
Liksom, man gör bort sig. Man kanske får lite högt blodtryck. Alltså, det är liksom, det är ingenting som händer dramatiskt. Utan det smyger sig på, och eftersom det smyger sig på så vänjer man sig också.
Mm.
Så att det är inte förrän man är liksom ganska långt ner där i backen som man faktiskt ringer en sån som mig. Eller söker vård när man kanske har ett skenande blodtryck, eller familjen säger att nu får det vara nog.
Mm.
Vi står inte ut längre, du dricker för mycket, du bryr inte om oss längre. Och det är det som är, det är det som är utmaningen. Alltså jag är mest intresserad av den här övre delen av backen.
Mm.
Och där är det svårt. Därför att varför ska folk till exempel läsa mina böcker om de inte tycker att de har ett problem?
Nej, precis.
Varför ska folk komma på en av mina kurser om de tycker att de dricker ungefär som alla andra?
Mm.
Så att man måste ha någonting att ta spjärn emot. Liksom. Man måste förstå någonting om den här dynamiken i hur ett problem utvecklas. Och med alkohol så lever vi ju dessutom som sagt i en väldigt alkoholnormaliserande kultur. Så även om alkoholkonsumtionen har gått ner så ser ju alkoholnormen fortfarande stenhård ut. Att det är normalt att dricka.
Mm.
Så det där är det är knepigt, och det är spännande och det är utmanande, och jag tror att det är precis därför som jag håller på med det.
Ja, jag förstår. Min första reaktion blir ju så här: hur vet jag att jag har, eller att jag dricker för mycket? Självklart då när jag vaknar upp med att ha minnesluckor kanske lite för ofta, kanske jag förstår att det kanske går lite för långt.
Mm.
Men det är så många som då, eftersom jag har då skummat igenom böckerna också, så förstår ju jag att det är många som kan dricka betydligt mycket mer.
Mm.
Och där kommer vi också in till genetiken.
Mm.
Visst sjuttsingen finns det arv?
Oh ja, det finns arv. Och det är liksom, du ställer så bra frågor, och det är liksom, det gäller att bena ut det där. Och jag lyckades ju då med att ge ut två böcker i april 2020.
Mitt under corona.
Ja, precis. Mitt när alla var så här, mitt i värsta coronakrisen.
Och kanske dags som mest också.
Ja, och folk var så här, åh vad kul att du gett ut två böcker, men kan du ringa igen när corona är över? Ja. Det var lite som att liksom, typ fisa i rymden.
Ja.
Men alltså, vad jag har försökt att göra i mina böcker, det är att få folk att känna igen sig. För att man brukar prata om, det finns en massa som är ute och föreläser om alkohol, och så brukar det vara en föreläsning som heter så här, tidiga tecken, så ska man lära arbetsgivare vad tidiga tecken på alkoholism eller alkoholproblem, och jag brukar sitta och lyssna på den där föreläsningen och tänka så här, det där är inte tidiga tecken.
Mm.
Alltså när du kommer för sent till jobbet,
eller för långt.
Då är det ett ganska sent tecken. Eller du dyker upp full på ett möte, det är ett ganska sent tecken. Alltså, du kan inte ta ansvar för vad du gör längre, du luktar alkohol eller du beter dig illa på en personalfest. Alltså, det där är någonstans långt ner i slalombacken.
Mm.
Alltså, hur kan man veta om man dricker för mycket? Ja, det enda sättet att veta det är att ha någonting att jämföra med.
Mm.
Så vad jag gör det är att jag försöker trumma in någonting som heter riktlinjer för lågriskbruk. Du vet den här kostcirkeln man fick lära sig när man gick i plugget. Nu är ju den extremt omdebatterad. Alltså, det finns ju paleo och det finns ju liksom, massa olika typer av koster. Så. Men om man tänker sig ungefär en sån här kostcirkel, så ska man äta en viss mängd kolhydrater, en viss mängd proteiner, och så ska man äta grönsaker och så. Och om man liksom, som min pappa till exempel, om han skulle få välja, så då är halva hans tallrik bearnaisesås och andra halvan är en biff.
Liksom. Min med.
Eller hur, jag med. Och det kan man ju välja att göra, men det är ju inte kostcirkeln. Alltså, man kan titta på den här tallriken och säga, det finns ingen sallad där. Det är liksom, det är inga grönsaker här. Men när det gäller alkohol så är det så här, man ska dricka lagom. Ja. Eller måttligt, eller kontrollerat. Vad är det?
Ja, exakt.
Och grejen att det faktiskt finns ett svar på frågan, och det heter riktlinjerna för lågriskbruk, och de är forskningsbaserade, och de säger att om man inte dricker mer än 10 standardglas, som det heter, per vecka. Då befinner man sig i någon slags grön zon. Då är risken för problem låg.
Mm.
Och sen om man bryter ner det så finns det dagliga spärrar. Så om man ska aldrig överskrida 4 sådana här standardglas på en och samma dag som man dricker. Och det ger ju ändå någon slags fingervisning. Ett standardglas, det är ett litet glas vin.
Mm.
Eller 33 centiliter starköl. Så att om jag dricker, liksom, om jag börjar räkna på hur mycket jag dricker, och så dricker jag 18, då är inte det 10. Alltså, jag kan ju fortfarande välja att dricka 18 om jag vill, men det är inte 10. Så jag tror att det är otroligt viktigt att man har någonting att ta spjärn emot.
Mm.
För har man en gång hört de här siffrorna 10 och 4, då kan man ju aldrig liksom låtsas som att 20 är 10. Man går från omedvetet drickande till medvetet drickande.
Mm.
Och många av dem jag träffar som kommer till mig som har liksom en skavande känsla av att nej, men det är någonting som inte stämmer. När det första jag gör är att jag låter dem läsa min bok. Och då brukar de komma tillbaka och så säger de ofta så här, 10 standardglas. Alltså på riktigt, varför ska man ens dricka? Alltså det är ju en kväll. Mm. Det är ju typ en utekväll att jag dricker 10 glas vin eller så här.
Och det här var i veckan.
Ja, och det här är i veckan.
Och de vill inte dricka mer, alltså de tycker att det är för mycket eller för lite med en i veckan.
Nej, de tycker att 10 standardglas, det är en kvällsdrickande för dem.
Ah.
Så de bara, varför skulle man liksom dricka så lite som 10 på en vecka? Vad finns det för poäng med det?
Ah. Alltså,
så när de ska ta spjärn mot det här så är det så här, men det här, vadå per vecka? Det här är vad jag dricker på en kväll om jag går ut på krogen, okej?
Okay? Ja. Mm.
Och så är de lite vitgråa i ansiktet så här, så, och liksom, menar du verkligen allvar? Alltså, ja, allvar och allvar. Alltså, det är vad forskningen säger.
Mm.
Du kan fortfarande välja att dricka mer. Men om du vill hålla dig i någon typ av grön zon där forskningen säger att risken för de allra flesta är låg, ja, då är det här som gäller.
Mm.
Och det tror jag är busviktigt att man har någonting att jämföra med. För att så länge jag går omkring och tror eller använder mig av begreppet måttligt, då kan jag dricka hur mycket som helst.
Mm.
För om du och jag är polare och vi älskar att dricka, och du dricker liksom 15 starköl en kväll och jag dricker 10, då känns det ju som att jag dricker måttligt.
Mm.
Men det är hög risk.
Mm.
Så vi behöver liksom kronor och ören. Och det har vi när det gäller liksom kostcirkeln eller motion. Då talar vi om hur mycket och hur ofta vi ska träna och sådär. Men när det är alkohol, då blir det så himla luddigt. Och så då blir det så upp till mig själv. Och det är fett. Man brukar säga att det beror på skuld och skam. Alltså, vi vill inte prata om alkoholfrågan för att det är så skämmigt. Och jag tror inte att det är så faktiskt. Alltså, mm. Jag tror att det främsta skälet till att de allra flesta av oss inte vill prata om alkohol, det är för att vi gillar att dricka.
Ja, det tror jag också. Jag tänker själv också så här, när man har fått krav på sig, eller jag har aldrig fått krav, men man har tänkt själv så här, att det är rätt många som ska ha vita månader och man ska sen mot sommaren och super man ner sig deluxe. Men så ska man ha de här månaderna när man har vita månader. Och jag har sagt så här, nej, jag vill inte ha sådana. För jag tycker att det är nice att ta med ett glas vin då och då.
Mm.
Men jag tycker att det kanske är lite mycket enheter per vecka det där ändå. Så att det är ju det här, jag tål ju mycket mindre än många andra.
Mm.
Och då har vi det här, varför gör jag det?
Mm.
Varför tål jag mycket mindre än andra? Är det för att jag är liten?
Det är för att du förmodligen dricker lite.
Uh-huh.
Alltså, toleransen är någonting som man kan vara född med. Man kan vara född med förmågan att dricka andra under bordet redan från början.
Mm.
Men toleransen är ju som ett gummiband. Alltså, när vi dricker så att vi blir påverkade, då ökar toleransen.
Mm.
Och att alltså, toleranshöjning, det är en förutsättning för att få problem. Alltså, om jag inte har hög tolerans, om jag inte kan dricka mycket, då kan jag inte heller få problem.
Nej.
För då kan jag inte dricka så mycket så att jag får olika typer av hälsoproblem eller utveckla beroende.
Mm.
Så tolerans är ett extremt centralt begrepp. Och det fantastiskt intressanta med tolerans är att de flesta människor som har hög tolerans är rätt stolta över det.
Ja, det är nästan så här lite status. Bara. Ja. Jag tål att dricka mycket.
Ja. Ah. Jag är en riktig karl.
Ja,
liksom.
Exakt.
Så att jag förstår den reaktionen. För att om du och jag går ut och festar, och så dricker vi alltid lika mycket och jag får alltid bära dig hem för du blir tokfull.
Mm.
Och jag alltid klarar av att bära dig hem. Då känns det lite spontant som att det är du som har problem.
Mm.
Du har dåligt ölsinne, du tål ju ingenting. Men vad forskningen visar är klockrent att det är jag som pallar att dricka mycket som ligger mycket, mycket risigare till. Därför jag kan dricka mer.
Mm.
Och eftersom jag kan dricka mer så är det mer sannolikt att jag gör det och då ökar risken för alla möjliga typer av problem.
Ja, men för kroppen är ju kroppen. Mm. Vi fyller ju ändå kroppen med en större mängd av alkohol.
Mm.
Och socker. Och allt vad den bär där till.
Ja, ja.
Ja.
Så att hög tolerans är liksom aldrig bra. Hög tolerans är alltid en dålig grej.
Mm.
Även om det kan kännas väldigt bakvänt att det är på det sättet. Och det är ju en av de grejerna som jag är liksom jättetydlig med i mina böcker och när jag föreläser att prata om. Därför att hög tolerans är liksom motorn. Det är det som driver hela beroendeutvecklingen. Det är det som driver att man utvecklar olika typer av problem kopplat till alkohol. Alltså en person som dricker ett glas vin och är nöjd, alltså hur sannolikt är det att det blir problem?
Nej.
Nej.
Inte så stor.
Inte så stor. Nej. Inte någon typ av problem.
Nej. Så. Då har vi ju det här med problematik som man kan säga då. Mm. Men just skadorna kring alkohol.
Mm.
För där har vi ju då, om man då häller i sig och väljer i sig hur mycket som helst. Vad är det för skador på kroppen till exempel? Hälsoproblemen, kroppsskada. Ja. Vad är det för några som kan dyka upp?
Och det är också väldigt genetiskt betingat. Alltså en del av oss tål dricka jättemycket utan att få problem. Andra får problem ganska tidigt.
Mm.
Men framförallt är det ju levern som det handlar om. I min bok så använder jag en liknelse med ett vattenlås. Alltså om du tänker att du tar en 10 liters hink och så häller du liksom ner vattnet i handfatet. Då kommer du bli ganska blöt om fötterna.
Mm.
Därför att handfatet och vattenlåset klarar inte av att transportera vattnet.
Just.
Men om du däremot häller långsamt i samma takt som vattnet rinner igenom, då kommer du ha torra strumpor. Och det är liksom, i den här liknelsen så är levern vattenlåset.
Just det.
Så att om du dricker snabbare än vad levern kan bryta ner, då ökar risken för hälsoproblem. Och då ökar risken för att du gör bort det eller att du råkar ut för olyckor. Så på något sätt så är liksom levern ett centralt organ. Mm. Och skrumplever, det är ju liksom den bortre gränsen. Då är det ju kört. Men skrumplever uppstår ju inte över en natt, utan det är ju ofta så att man har druckit under många år och väldigt stora mängder.
Mm.
Men det räcker ju med att åka på en charterresa i 2 veckor och dricker jättemycket varje dag, så kan du ju få en fettlever.
Mm.
Alltså då känner du att du har ont. Om du trycker liksom över levern så kommer det göra ont.
Ja.
Men de här tidiga hälsoproblemen, det är ju snarare högt blodtryck eller magkatarr kanske.
Mm.
Suröppstötningar. Så.
Ja, gallan där. Jag såg på SOS Alarm en morgon här, och då var det en man som ringde in och erkände då att han var alkoholist och att han hade druckit en månad 7 treor i sträck. Han berättade då att jag har supit och han skakade och han kunde inte prata, han fick inte fram, så hon hörde ju att det här var riktigt illa, abstinens deluxe.
Mm.
Så de skickade ju en ambulans till honom, men då slog det mig att jäklar. Att få sådana vibreringar och så vidare. Då berättade hon då på SOS Alarm att man kan få synviller. Att det är nästan som hallucinationer. Hemskt när det har gått så långt.
Ja, och det är farligt. Alltså, man ska inte underskatta det. Därför att människor dör varje år i Sverige på grund av abstinensbesvär. Alltså, det finns vissa droger som man kan liksom ganska säkert trappa ner eller sluta med själv. Mm. Utan att cannabis är en sån. Alltså, om du röker cannabis och så tvärslutar du. Ja, du kommer förmodligen att bli irriterad och rastlös och... Ja, du kanske känner som att du typ håller på att bli sjuk. Men värre än så är det inte.
Mm.
Men om du har druckit så där mycket som du beskriver och så tvärt slutar, då kan du ju få kramper.
Ja, och det var ju lite så han började få.
Ja, och epileptiska kramper och dö.
Mm.
Så att har man kommit så långt så är det ju faktiskt farligt.
Mm.
Jag jobbar ju också med ett behandlingshem som heter Castle Craig som ligger i Skottland. Som jag hjälper patienter att komma till. Och ibland så har jag ju patienter som är i sånt där skick. Alltså de har ju druckit 24-7 i kanske en månad eller två.
Mm.
Och mitt råd till dem är att sluta för fasen inte dricka. Alltså försök att dra ner så att du kan liksom ta dig med flyget till oss.
Mm.
Men sluta inte, för det är farligt.
Ja,
utan kom till oss istället så hjälper vi dig att på ett medicinskt säkert sätt sluta.
Ja. Man är ju så marinerad.
Mm.
Kroppen lever ju på alkoholen till slut. Det är ju som med någon som har då ätit smärtstillande, till exempel, eller opiater i länge. Du kan inte bara tvärt sluta.
Nej.
Du behöver avgiftas.
Men det är ju slutstationen, och då kan man säga att vad som har hänt då, det är att det har slagit, jag pratade om the point of no return.
Mm.
Jag är helt övertygad om att det finns en sån. Alltså jag träffar massor med människor som dricker för mycket alkohol och har dragit på sig en massa problem. Men som med ganska små medel ändå kan liksom vända den trenden och dricka lite alkohol och vara nöjda med det och tycka att det är helt oproblematiskt. Men sen finns det en grupp där som liksom inte klarar det.
Mm.
Och jag beskriver, för att försöka beskriva det på något sätt, så tänker jag att det finns en point of no return. Och har du passerat den, då kan du inte dricka lite och vara nöjd.
Nej.
Alltså det går ibland. Om du verkligen, verkligen anstränger dig så kan du dricka lite.
Mm.
Men varför skulle man? Mm. Alltså, det finns ingen poäng med det. Det är ingen kul.
Man vill bara ha en till.
Man vill bara en till. Så att problemet är ju liksom att det går att inte dricka. Har man passerat den här gränsen så går det ju bra att låta bli att dricka. det är ju enklare än att dricka den där första, för den leder till den andra och den leder till den fjärde och sen så tappar du kontrollen. Så att det finns en väldigt tydlig gräns där, och det vi pratar om nu med liksom skrumplever och delirium och abstinens, det är ju liksom, det är ju bortom the point of no return, och det är ju en väldigt, väldigt liten grupp som ändå hamnar där av de här miljonen människor som dricker mer än de här 10 standardglasen per vecka.
Och då kan jag tänka mig att, för ännu en gång ifrån boken, så, så finns det ju då olika delar som den här sociala problematiken och den ekonomiska problematiken till exempel. Och det behöver vi kanske inte gå in på, för det är väl lite grann kanske då, men det är väl kanske den som är störst, skulle jag vilja se.
Fast jag tycker just därför att vi ska prata om den.
Då gör vi det!
Därför att den bortser vi ifrån. Alltså jag tänker tillbaka till de här alltså riktlinjerna för lågriskbruk. De är ju helt och hållet baserade i stort sett på medicinsk forskning. Alltså så att det här är en hyfsat säker konsumtionsnivå om du inte vill ha hälsoproblem. Men vad händer med alla andra problemen då? Du förväxlar din fru med grannens fru.
Ja, nice.
Du säger någonting till chefen som du inte borde sagt. Liksom.
Ja, precis.
Du är bakfull för att orka skjutsa barnen till liksom, fotbollsträningen på lördagmorgonen.
Och rysningar i hela kroppen.
Ja, alltså. Och det är liksom, du kan fortfarande dricka under 10. Ja. Men ändå ställa till det rätt rejält för dig. Därför att du drack de där 7 på en och samma gång. Och så händer det någonting. Och om man tänker sig liksom upp till 40-45 års åldern, så är den vanligaste dödsorsaken när det gäller alkohol olyckor.
Olyckor, ja.
Ja, inte hälsoproblem.
Nej.
Så att det är olyckor och självmord som är alkoholrelaterade upp till typ 40-45 års åldern. Sen vänder det, sen börjar liksom hälsoproblemen börja smyga sig på. Men det tar liksom rätt lång tid med alkohol för att utveckla hälsoproblem.
Mm.
Men de här andra problemen, de här sociala problemen, eller du vet, cykla in i en lyktstolpe på vägen hem från krogen och bryta armen, de pratar vi inte så mycket om. Och ibland, och när vi pratar om dem, så tenderar de att bli roliga historier. Fan, vilken kul fest, jag kommer inte ihåg någonting. Så. Och det är ju egentligen, alltså, har man upplevt en minneslucka, så det är ju ett tecken på att du har druckit så mycket alkohol så att hjärnan har fått sig en rejäl känga. Så alltså din minneskapacitet funkar inte längre. Så att det som hände igår kväll, det kommer du aldrig någonsin minnas, för det har inte lagrats på hårddisken. Och det är ett tecken på att du dricker på en nivå som absolut inte är hälsosam. En person med låg tolerans som blir lätt full, de kan inte dricka så mycket.
Alltså,
de råkar nästan aldrig ut för minnesluckor. Så att minnesluckor finns faktiskt med i min bok som ett sånt där mellantidigt tecken, kan man säga.
Ja, precis.
Och det tänker ju inte ens folk på, att det skulle kunna vara ett tecken på att
det är
något som...
Nej, det är så fruktansvärt
normaliserat. För i vissa kretsar är det ju så här, men det är helt normalt. Det är inget konstigt med det. Det är någonting, alltså det händer alla, och det är någonting man garvar åt. Så.
Jag tänker mycket på, det har ju varit skandaler kring sexköp och hela den biten. Där har vi också så här, oftast är det ju någon liten sån här...
Tänk hela MeToo-rörelsen.
Ja, ja.
Alltså jag tycker att jag är jätteglad över MeToo-rörelsen, och jag är mamma till en tonårstjej. Alltså hon har ju verkligen fattat grejen liksom. Men varför pratar vi inte om alkohol?
Precis.
Och jag tror att en av anledningarna till att vi inte pratar om alkohol där, det är att det plötsligt blir lite känsligt där, för att det är inte bara hur mycket tafsaren dricker, det är faktiskt också hur mycket jag som kvinna dricker. Alltså jag utsätter mig för en situation som jag skulle gått därifrån om jag hade varit nykter.
Precis.
Och det där är lite känsligt att prata om. Alltså sexuella övergrepp blir aldrig någonsin okej. Alltså... Min dotter, hon är så här hardcore. Man ska kunna gå typ naken mitt på stan utan att någon ska göra någonting. Liksom. Och i princip håller jag med henne. Men alkohol gör ju att vi tappar lite omdömet och vi utsätter oss för risker. Och det finns ju faktiskt också forskning på det som visar att liksom, dricker man sig berusad som kvinna så ökar ju, och befinner sig i vissa miljöer, så ökar ju risken för att man ska bli utsatt för sexuella övergrepp. Så att det ligger, liksom, ansvaret ligger på båda sidor. Och det är ju med våld med, om man tittar på liksom, krogvåld och sådär. Hur ofta är det liksom en nykter person som slår en nykter person på käften i en krogkö?
Ja, det ska mycket till.
Det ska rätt mycket till. Så att det är dels att jag gör saker som jag inte kan stå för och jag säger och gör eller slår någon. Men också att jag utsätter mig för risker. Och som mamma då till en tonåring och en ung vuxen så är det ju, jag oroar mig för båda delarna där.
Absolut.
Att de ska göra bort sig men också att de ska bli utsatta för saker därför att de befinner sig i miljöer och inte riktigt kan bedöma riskerna korrekt. Men det är som att det är så, det är liksom, vi får inte prata om det för alkohol är för kul.
Precis, och det är också det där jag tänker att den ökar ju på den ökar ju våra sinnen så himla mycket på många olika delar och det är det jag menar också med det här med sex och hur det lockar fram våra sinnen. Den expanderar och vi kanske gör då saker som vi inte hade tänkt att göra som nyktra och så vidare och så vidare. Så att,
men å andra sidan så kanske vi träffade vårt livs kärlek under en jätteblöt liksom krognatt så om man skulle, jag skulle aldrig ha träffat henne eller honom om jag inte hade varit full. Så det är det som är så dubbelt med alkohol att det liksom det sätter guldkant på tillvaron, det gör att jag vågar göra saker som jag kanske inte annars skulle ha gjort. Men marginalerna kan vara så otroligt små.
Ja.
Och speciellt just när det gäller de här olyckorna och skadorna som händer. Alltså, det räcker med att jag tittar åt fel håll när jag går över gatan på väg hem från krogen. Och så förvandlas den här fantastiska kvällen till något fruktansvärt. Eller jag liksom... Jag sätter mig i bilen och åker med någon som är full. För att jag märker inte att personen är full.
Nej.
Så att liksom marginalerna är så himla, himla små från det här fantastiska, som det ju också är. Och som jag tycker att det där måste vi ju prata om, för annars blir vi ju inte trovärdiga. Om vi bara pratar om att det är, liksom, på min hemsida så står det första du ser när du går in där så står det så här problem och döden.
Ja.
Och det är för att jag är så himla trött på att vi som försöker förebygga och försöker jobba med att minska alkoholproblematiken, vi pratar nästan alltid bara om det som är negativt. Vi pratar om slutstationen, vi pratar om sjukdomen alkoholism och hur eländigt det är och hur dåligt alla mår och hur det skadar alla runt omkring, men vi pratar alldeles för lite om vägen dit. Och visst, det finns människor som börjar dricka för att de ska hantera sin panikångest eller för att det händer en kris eller så. Men de allra flesta människor som börjar dricka, de gör ju det för att de gillar det. Konstigare så är det inte.
Nej, men allting blir lite roligare liksom.
Ja, och lite festligare och vi firar med alkohol och vi dränker våra sorger i alkohol. Jag brukar ta fotboll som ett exempel, det är fantastiskt. Om jag är liksom Hammarby-supporter. Då kan jag ju dricka, bara för att reta min son lite, så jag tar Hammarby. Vi kunde ha tagit AIK, typ, men vi tar Hammarby som ett exempel. Alltså om Hammarby vinner, då kan jag ju dricka för att fira det.
Ja.
Om de förlorar så kan jag dränka mina sorger. Och blir oavgjort så kan jag dricka för moralens skull.
Ja.
Så att vi kan liksom alltid i våran kultur hitta ett skäl till att dricka. Och det tycker jag, så här, det är också intressant, vår faktiska konsumtion har gått ner samtidigt som alkoholen, jag ser en annan trend som är rakt motstående, där alkoholen har börjat smyga sig in på arenor där det inte fanns förut, alltså på bio.
Ja, jäklar.
Eller på barnkalas. Alltså jag har varit på barnkalas där barnen äter tårta och leker lekar och så blir man bjuden på lite bubbel. Och för mig är det så här, men vänta nu. Alltså det här är ett barnkalas. Alltså
möhippa då?
Ja, fast möhippa kan jag ju förstå.
Nej!
Nej.
Inte möhippa, det förstår jag.
Ja.
Nej, vänta, vad heter det? Baby shower.
Jag är för gammal, jag har aldrig ens varit på en baby shower.
Nej.
Men alltså, vi har skapat massa, liksom, så att det finns som motgående trender. Och jag tror att, och det där är så himla spännande med alkohol, att det är aldrig en sak som är sant. Så fort man säger men så här är det, så kommer det komma någon och säga så här, fast så är det inte alls det, för det är så här också.
Ja.
Alltså, men, så att på ett sätt, vi dricker faktiskt mindre, men alkohol har börjat smyga sig in på arenor eller på så här, vi ska ha klassfest med mellanstadieklassen och så ska det vara picknick. Och då så sitter liksom föräldrar och dricker bärs samtidigt. Och för mig är det så här, det här är inte okej. I varje klass så går det ett antal barn vars föräldrar dricker för mycket. Och då måste vi andra som inte har alkoholproblem säkerställa att åtminstone den här lilla stunden är alkoholfri.
Precis.
Jag jobbade en gång i världen för herrans år sedan på ett kollo. Och det var likadant där. Alltså, jag jobbade som chef på det här kollot och liksom regeln var så här, absolut, när ni är lediga så får ni ju gå ut på krogen och dricka. Men ni får inte dricka på området. Och ni får absolut inte under några omständigheter lukta alkohol.
Nej, of course not.
Därför att de här ungarna som är här 3 veckor. Och för en del av de här ungarna, vi vet ju inte, så är det kanske de enda 3 veckorna på hela sommaren som de slipper konfronteras med vuxna som dricker. Va?
Mm.
Så att vi måste, för mig är det där superviktigt att vissa zoner måste finnas och måste få vara alkoholfria. Inte, och inte bara för barnens skull, utan också för alla de som har svårt att kontrollera sitt drickande eller som har alkoholproblem, så måste det finnas alkoholfria zoner där det liksom är helt så här. Jag behöver inte ens ställa, alltså ingen kommer ställa frågan, det är lugnt. Liksom.
Mm. Ja, jag tycker det är en självklarhet faktiskt. Och det där tycker jag är väldigt viktigt att många börjar tänka till lite grann. Att när och var jag dricker alkohol.
Mm.
Och inför barn framförallt.
Mm.
Oh, jätteviktigt. Du skriver någonting om inbyggd antibus.
Mm.
För mig var det jätteintressant att läsa.
Mm.
Kan man ha det?
Jo, men man kan ha inbyggd antibus. Alltså, och jag tror att det du menar är att jag skriver om att det finns något som heter Asian Flushing Reaction.
Ja.
Eller hur?
Ja. Ja.
Och det är mycket vanligare i den asiatiska populationen. Mm. Alltså, där är det ungefär 30% som har som en inbyggd antibus. Att när de dricker alkohol så bryter inte levern ner det. Liksom hela vägen.
Nej.
Så att slutprodukten blir en kemikalie som vi mår ganska dåligt av. Mm. Så vad som händer då är att man blir röd i ansiktet, man kan bli lite illamående. Det är därför det heter flushing, alltså man börjar rodna. Det är lite som klimakteriebesvär.
Ja.
Och jag har en kompis som är liksom ursvensk, hon har den. Så att den, kan, alltså den dyker upp i vår genpool också.
Mm.
Och den är, varför jag ens har med den, kan man, så varför har jag med den i en sån här liten kort faktabok? Jo, därför att den är ett jättebra exempel på att hur mycket vi dricker är ju också en funktion av våra gener.
Mm.
För om jag är född med Asian Flushing Reaction, som min kompis är, gissa om hon dricker mycket eller lite?
Lite.
Lite, ja. Ja, eller hur? För att hon tycker att det är obehagligt.
Ja.
Och hon blir alldeles röd i ansiktet och blir så här flammig och det ser konstigt ut.
Mm.
Andra av oss är födda med så här, första gången vi dricker så är det bara, juhu!
Ja.
Hur fan, det här är bästa liksom. Och det finns ingen spärr, och många som jag träffar som utvecklar alkoholism ganska unga, de säger så här, aldrig, baksmällan vet inte jag vad det är för någonting. Aldrig haft det. Jag kunde hälla i mig alkohol och studsa upp 7 på morgonen utan att känna någonting. Gissa om de dricker mycket eller lite?
Ja,
mycket
såklart. Ja.
Eller smaken.
Ja.
Alltså om du inte tycker om smaken av alkohol, då lär du ju inte dricka. Så vi vet att risken för att utveckla alkoholproblem, 40-70% av den risken är genetisk.
Mm.
Vi vet ju inte exakt vad det är för någonting. Men det är ju sån här personlighet, smak, Asian Flushing Reaction, dopaminsystemet, hur det funkar i hjärnan, belöningssystemet. Men det är rätt mycket, 40-70%.
Ja, faktiskt.
Jag kommer också från en sån familj.
Mm.
Och jag är helt övertygad om att hade inte jag haft de här kunskaperna som jag har, och de här riktlinjerna för lågriskbruk och de här kunskapen, så hade jag garanterat druckit mig in i ett problem.
Ja.
För jag tycker om att dricka.
Ja, jag kan också tycka att det smakar väldigt gott.
Ja.
Mm.
Men bara för att man tycker det så behöver man ju inte dricka för mycket. Om man vet vad för mycket är.
Mm.
Och det är liksom hela min poäng, att försöka trumma in det här. Och jag träffar på människor som läser mina böcker. Och jag kan ju inte säga att de är några storsäljare. Och speciellt inte när jag gav ut dem under coronaepidemin. Men,
det kommer.
Men, ja. Nej, men alltså att folk är nästan lite så här skämtsamt arga på mig. De är så här, ja, tack för den här boken som jag önskar att jag inte hade läst.
Ja.
Och varför inte det då? Ja, men vad fan, 10 glas, det är ju pyttelite. Mm. Ja, men du vet, det sätter sig.
Mm.
Har man en gång hört den här siffran 10 så... Så
ligger den och gror där bakom.
Ja. Ja, jag har gjort om det till en slogan. Drick 10 långsamt.
Ja.
Det är 3 ord. Det tror jag de flesta kan komma ihåg.
Drick
10 långsamt.
Ja.
Ja. Och det betyder ju att om jag sitter på krogen och har druckit 5 glas vin på 3 timmar. Har jag druckit 10 långsamt då? Nej.
Nej.
Nej. Och så kan jag fortsätta om jag vill.
Ja.
Men jag gör ett medvetet val. Alltså en väldigt vanlig fråga jag får är så här, hur kan man hjälpa andra människor? Alltså,
bra, den har inte jag ens tagit med.
Nej. Nej, men det är, alltså, de två vanligaste frågorna jag får tror jag, det är en som jag redan tagit upp, det är så här, hur mycket kan man dricka?
Mm.
Och då vill ju helst folk att jag ska säga så här, just du kan dricka en flaska vitt och en flaska rött och två starka eller veckan och då är det helt okej. Okay. Det kan ju inte jag säga, alltså det vet ju inte jag. Men jag kan ju bara tala om vad liksom, de generella riktlinjerna säger.
Mm.
Men det är liksom den ena frågan. Den andra frågan är vad, alltså om jag misstänker eller om jag oroar mig för en kompis, vad ska jag göra då? Och grejen är att där blir vi ju jättefega.
Ja.
Därför att det blir så känsligt. Mm. Och där igen tror jag att alltså, på min hemsida så står det någonting om att alltså det första tipset om man... Eller det är egentligen så här, om du oroar dig för en kompis, om du misstänker att den dricker för mycket, då gör den det. Punkt.
Mm.
Därför att här är ju dina försvarsmekanismer. Alltså om jag oroar mig för dig, jag vill ju verkligen inte att det ska vara så att du dricker för mycket. Därför att om du dricker för mycket, då måste jag göra någonting och det blir skitjobbigt.
Mm.
Och det är massa oro förknippat, så att jag har ju försvarsmekanismer som kommer hålla mig från den insikten om att min bästa vän här har problem.
Mm.
Så att när den där tränger igenom, alltså när den där tanken faktiskt tränger igenom att Jonna har nog, liksom, hon dricker för mycket, det är inte bra, då är det så till att börja med. Det är mitt första
att
tips.
Att lyssna på första
lyssna på din egen magtank, alltså med din magkänsla, för det är så,
magtanken. Ja.
Nej, men då är det så.
Ja.
Är det inte alkohol så är det ju någonting annat som inte stämmer och som vi behöver prata om. Och är det så tycker jag att det första man ska göra är att titta på sin egen alkoholkonsumtion. Innan man, ofta är det så att folk får panik. Så jag kan ibland få telefonsamtal från arbetsgivare så en fredag klockan 4. Så här, vi upptäckte att Per dricker för mycket. Vad ska vi göra? Och jag bara, fast det är fredag klockan 4. Alltså, hur många år tror ni han har haft alkoholproblem? Säkert i 5 år. Ja, men då kanske vi kan vänta till måndag.
Ja.
Liksom, vi behöver inte göra någonting precis nu.
Nej.
Utan ta ett djupt andetag och fundera på så här, okej, men hur dricker jag själv? Därför att den frågan kommer att studsa på direkt. Om det är du, Jonna, och jag skulle ta upp det, oj. Om jag skulle liksom säga så här, Jonna, jag är orolig för dig. Det första du kommer säga till mig då är så här, vad fan, du dricker ju också.
Ja, det är sant.
Ja. Och vad då? Du var ju rätt full förra lördagen.
Man slår tillbaka frågorna direkt.
Ja. Och då är det rätt fiffigt om man liksom redan har så här, ja, absolut. Jag gillar att festa.
Mm.
Men det är inte det handlar om just nu.
Mm.
Liksom. Och sen håll ett öga på bollen och så tillbaka. Så här, jag är orolig för dig. Vi kan prata om mitt drickande en annan dag eller imorgon eller så. Men just nu, här och nu, så är det jag som är orolig för dig.
Mm.
Och prata jag-budskap är väldigt bra. Därför att då kan inte du säga så här, nej det är du inte.
Därför jag, det handlar ju om känslor.
Ja, jag min känner känsla. Så här.
Och jag äger min känsla.
Ja, jag äger min känsla.
Ja.
Och sen kanske det kanske känns som att jag inte når fram och du skiter i det och du blir förbannad. Alltså, jag har en kollega på samma bokförlag som heter Marie Niljung som har skrivit en bok om hur man förebygger självmord. Och den heter Hellre arg än död. Och jag tycker det är en sån jävla bra titel för det är såhär, ja, du kommer bli arg. Räkna det.
Mm.
Men det är ju bättre att du är arg än att du är död.
Ja, verkligen.
Det är liksom bättre att du är arg på mig än att du nästa helg går ut och liksom gör något skitdumt som du får ångra resten av ditt liv.
Mm.
Så alltså, bered dig på att det kan bli rätt obehaglig stämning.
Ja, det här är så vackert det du säger. För jag blir, vet ju att jag knottrar. För att det här är så, det är så viktigt till våra tonåringar också.
Mm.
När man talar om för dem att jag är ansvarsfull och jag kommer att ta det här ansvaret. Hellre att du är arg på mig.
Mm.
Var det i 3 månader fram. Mm. Hellre det än att du går ut och dör.
Jag brukar säga det till mina ungar så här. Det ingår i min mammaroll.
Ja.
Alltså du får vara bra i du vill.
Ja, jag tycker men det ingår liksom, i en kompisroll också. Ja.
Men sen behöver det ju inte, alltså det behöver ju inte bli så. Det behöver ju inte bli worst case scenario. Det kan ju faktiskt bli så här, ja men vet du, det har varit lite mycket.
Mm.
Tack för att du tar upp det.
Mm.
Men liksom, fortsätt säga det. Därför att ett annat, om man tänker så här, hur ska jag veta om jag har problem då? Ja, ett sätt är ju att ta spjärn mot de här riktlinjerna för lågrisk och börja räkna på hur mycket man dricker och sen fundera på hur stor del av mitt liv liksom, tar alkoholen upp egentligen. Men en annan sak man kan fundera på är, mina vänner, vad säger de? Alltså om min familj, mina vänner, mina arbetskamrater kommenterar mitt drickande, då är det något där.
Mm.
Alltså det kanske känns helt orimligt. Jag känner, mm. Det känns orättvist. Jag blir jätteupprörd och kränkt.
Mm.
Men det är ju möjligt att de kan se någonting som jag inte kan se.
Nej. Eller kan ta.
Ja, precis. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta den insikten. Liksom.
Mm.
Men om de säger saker om mitt drickande, då är det ju någonting som inte stämmer.
Mm.
Och då kanske det är någonting jag behöver göra någonting åt.
Mm.
Eller om man köper min bok och får ont i magen. Mm.
Bra, skulle jag säga.
Ta vara på den liksom. För ja. att alltså, har du inga alkoholproblem så kan du läsa min bok och tycka att det var en väldigt bra informativ bok. Eller jag tyckte inte om den därför att. Men om du läser den och får ont i magen och tycker att det känns obehagligt, då är det ju någonstans, då har jag ju träffat någon slags ömtå, va?
Mm.
Och då kanske det är dags att göra någonting åt det.
Mm.
Och det är därför som jag försökt att skriva böcker som är liksom lättlästa, billiga. De kostar liksom runt 100-lappen. Det kostar som en biobiljett. Mm. Jag skulle ju önska att de såldes på Systembolaget eller, liksom, eller på krogen.
Ja.
Så. Den här pekboken är ju dessutom dregelsäkrad. Det är ju en pekbok som små barn. Så här kartong och dregelsäkrat. Så att,
perfekt för barhäng.
Ja, ja.
Och lite snacks.
Och det är så jag tänker. Så att
men du, det här var ingen dum idé. Jag har många krogisar.
Ja.
Det här, jag ska faktiskt. Och sen tänker jag så här att de här, de kommer att ligga i några månader fram och tillbaka på salongen.
Ja, det är ju toppen.
Ja, för det här är så viktigt tycker jag.
De brukar få ben.
Mm.
Och det här är min fjärde och min femte bok. Den tredje, den som kom innan den här, hette Promille drick smartare.
Mm.
Och det tog ett antal år, men den sålde i 2000 exemplar.
Okay.
Jag brukar tänka på det ibland, att någonstans där ute så snurrar de här böckerna runt.
Mm.
Och jag fick ett sms häromdagen bara från en kompis som hade lånat ut sin. Och den hade varit borta ett bra tag. Och nu kom den tillbaka och så här, tack så mycket för lånet, nu är min kompis i AA.
Ja.
Och att man har varit med bara en liten bit på den där vägen. Den här kompisen då som har läst boken och kanske fått lite mod att göra någonting.
Mm.
Och det är rätt häftigt. Att liksom, och jag tror ju verkligen att rätt kunskap vid rätt tidpunkt faktiskt kan förändra saker och ting.
Självklart, jag är övertygad.
Problemet är bara att få ut det.
Mm.
Liksom, så.
Ja. Nej, det här är så bra. Ja, men det här ska vi lösa, förstår du.
Ja, precis. Om det är någon som lyssnar på det här och som känner att jag har en jättebra kanal för att träcka ut de här böckerna, hör av er.
Självklart.
Jag sitter på ett gigantiskt pandemilager av böcker. Och de behövs ju, därför att liksom, det verkar inte som att liksom, totalkonsumtionen verkar inte öka just nu under pandemin. Men de som drack för mycket redan innan dricker mer nu. Återfallen ökar. Alltså de som var mer sårbara före pandemin, de har det knepigt just nu. Så vi behöver verkligen stötta dem och vi behöver få ut den här informationen för alla som sitter och jobbar hemma och känner sig ensamma liksom, och där det sociala nätverket har försvunnit. Så att det är viktigt att prata om det här just nu.
Ja, och sen så är det ju så att om Systembolaget nu har ökat och det nu visar sig i en forskning framöver här, så är det ju inte så konstigt, för att de som gick ut på krogen och köpte 3 flaskor vin köper idag kanske på Systemet 3 flaskor vin istället.
Ja.
Så det blir ju en kompensation på något jäkla vänster.
Det var någon forskare som sa att om det ska bli en faktisk alltså konsumtionsökning, så måste Systembolaget öka sin konsumtion om det var 40% eller 50%.
Mm.
Och där är vi inte.
Nej.
Och nu har ju kroglivet kommit igång igen.
Yeah.
Ett tag var det ju stendött, men nu är det ju igång igen.
Mm.
Men liksom, det verkar inte som att de allra flesta människor dricker mer, utan snarare mindre, för att det är en lågkonjunktur.
Mm.
Och då har man inte lika mycket pengar att röra sig med. Så att, och liksom för väldigt många av oss är ju alkohol en lyxvara.
Mm.
Så har vi mindre pengar så drar vi in på det.
Mm.
Men för dem som, den där lilla gruppen som dricker väldigt, väldigt mycket, de kan ju inte välja.
Nej.
Alltså, att alkohol är ju någonting som man måste dricka. Inte någonting man väljer att dricka. Jag bloggar ju också. Min näst sista blogg här, där var det just därför jag åkte Ålandsbåt.
Ja.
Och då skrev jag om skillnaden mellan att njuta och behöva.
Mm.
Att det är så tydligt när man sitter på en Ålandsbåt sådär, att vissa som kryssar över dagen, för det får man ju göra, man får inte gå av i Finland nu, men man får ju liksom kryssa. De liksom dricker, det var ett par som satt där i frukosten och drack. Alltså man hade köpt en sån här pytte, det är en liten flygplans
vin eller?
Ja, sån här bubbel.
Ja, bubbel.
Som de liksom lyxade till det till sin frukost där. Och sen så såg jag dem i slutet på den här resan med varsin liten kasse. Och så hade de köpt lite godis och någon flaska vin. Och de såg så här jättenöjda och glada ut. Och jag är hyfsat säker på att ingen av dem hade alkoholproblem. Utan för dem var det här en lyxgrej.
Ja. Absolut.
Och sen gick jag ner på bildäck och där står en man och liksom, du vet, så svettig, ser skitstressad ut. Han, liksom, han är illröd ansikt, som man tänker så här är nog blodtrycket skyhögt.
Ja.
Och han har något så här sammanbitet i blicken. Och så står han och langar in öllådor i sin bil. Han är ensam dessutom, han har ingen sällskap. 16 lådor öl räknar jag till. Det är 384 öl.
Oj.
Sen hade du köpt 16 öl. Och det är, liksom, det är skillnaden, i min värld så är det skillnaden mellan att liksom unna sig och behöva.
Jag fattar.
Jag kan ju inte 100% veta att det är så, men min gissning är att de här två som drack varsin liten pickoflaska, de unnade sig det här. Och han som stod och langade in 16 stycken,
ja, han behövde.
Han behövde. Ja. Alltså, han behövde dricka. Och på något sätt måste han lösa den här ekvationen att få tag i tillräckligt mycket billig alkohol. Och då är ett sätt att liksom kryssa, för då är det billigt. Han njuter inte.
Får man ens köpa så mycket själv?
Det vet katten om man får egentligen i tullen. Men det, liksom, så länge ingen kollar så är det väl inte så. Men det är verkligen en sån här gräns. Men han har ju för länge sedan, skulle jag tro, passerat den där gränsen.
Mm.
Det är inte roligt längre. Nej, han dricker för att han måste, inte för att han vill. Mm. Så.
Huvaligen.
Mm.
Ja, Anna. Vilket avsnitt. Va?
Jag kan prata två avsnitt till.
Vi kan nog koka ihop någonting mer framöver, kan jag se. Men nu räcker inte tiden till.
Nej.
Tack så hemskt mycket för att du ville gästa mig. Och vad sa du, sa du?
Vad sa du? Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Det har varit jätteroligt.
Ja, och nu ska vi sprida budskap, för snart kommer jul.
Tjoho! Eller hur?
Ta hand om er där ute, och så säger vi tack och adjö. Hej då!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.